Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Varmt, varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Landskrona Boys-podden. Här står jag, Erik Persson, och Sebastian Rönnström i vår poddstudio och ska försöka knyta ihop derbysäcken. Den säcken fyllde ju Boys med en ny trepoängare, två segrar, två ett-segrar. Under ett och samma år för Landskrona Boys mot antagonisten HIF. Det var speciella scener under tisdagskvällen på Olympia när vi blev bjudna på en gastkramande tillställning med enormt dramatiska slutminuter. Och mitt i all den stressen och i all kalabalik, ja, då höll Adam Egnell nere pulsen, hittade lugnet och hittade nätrasslet och 2-1 och vilt segerjubel för Landskrona Boys. Sebbe, vill du summera intrycken från Boys förlösande seger mot HIF?
Jag skrev ju i krönikan inför matchen att fast att jag följer båda de här lagen slaviskt i jobbet så visste jag inte vad jag kunde förvänta mig. En sak var jag dock säker på inför matchen, och det är att det skulle något sjukt. Jag sa det till dig på pressläktaren innan matchen. Någonting sjukt kommer att hända. Liksom. Jag vet inte vad eller ens i vilken kategori av sjuka händelser. Men det kommer att bli galet. Och det blev det ju med tanke på avslutningen och den dramatiken som blev med straff i sista sekund. Och ja, det blev starka protester från HIF-håll mot domslut och så vidare. Så det var ju verkligen, det kokade ju nere på planen och på läktare och överallt. Och, ja, men det var ju ett derby så sätt att det liksom gick och ta på känslorna. Det var oerhörda känsloyttringar från alla håll och kanter. Och så väl glada som ledsna minor från lägerna där. Så ja, det var ju ett derby som levde upp till den dramatiken som jag såg framför mig.
Inför matchen så skrev du också att Boys har 12 438 skäl att besegra HIF.
Ja, det är senast Boys kom före HIF i en... Ja, de kom ju inte före HIF i en tabell, men de låg i en serie över HIF 1989. Därefter gick HIF upp i samma division som Boys, och sedan dess så har HIF alltid varit ett, två eller flera steg före Boys i liksom seriepyramiden och i hierarkin så att säga. Nu skiljer det 9 poäng mellan klubbarna. Mycket talar ju för att Boys kommer att sluta före HIF i Superettan. Skulle i så fall bryta en 34 år lång trend, och ja, men när det är den 11 november så har det gått 12 438 dagar sedan Boys säsong 1989 till slut. Så det skulle ju kunna vara en rejäl god känsla för många boysare och knäppa HIF på näsan just i det här fallet.
En annan långvarig trend, inte lika långvarig men ändå långvarig, 21 år gammal för att vara mer specifik, blev bruten här, för senast Boys vann två derbyn mot HIF under samma säsong var 2002. Ja, och då tänker ni där hemma nu på 6-2 och så vidare. Det var ju en seger till mot just HIF det året, och nu hände det, och det Amor Cardora fick den här frågan bland andra. Amor Cardora fick frågan, målvakten då, av vår kollega Mattias Hjelm i mixade zonen efter matchen, och då bet han ifrån lite. Ja, men vi har ju inte mött dem varje år, och lägg ner det snacket. Men det har ju ändå någonting, även om HF och Boys inte har spelat mot varandra alla de där 21 åren, så ja, det här laget har ju liksom verkligen skrivit in sig i historieböckerna, och detta är ytterligare en liksom vinkel på den här säsongsbedriften som det här gänget har svarat för.
Ja, tveklöst, det har ju varit, ja, men det är ju de här 12 000 dagarna ett exempel på liksom att Boys har under väldigt lång tid legat efter HF. Det är ju naturligt sett att HF är en större klubb, och med all historik, och att HF har väldigt mycket upp och ner under de här 34 åren, men under perioder där har HF varit bäst i Sverige liksom. Så det är ju verkligen, ja, men att Boys nu har tagit sig närmare, och eventuellt då när vi summerar den här säsongen även förbi HF, det är ju någonting som betyder väldigt mycket för Boys som klubb och Landskrona som stad och alla fans, spelare och så vidare. Det är ju en stor rivalitet. Den här matchen är ju större för Boysarna än vad den är för HF-arna, som normalt sett, eller ja, normalt och normalt, men alltså kanske mer ser en rivalitet i Malmö FF historiskt sett. För Boys är det ju verkligen de här derbyna som är det största, så att säga.
Mm. Matchen då? Det hände mycket. Det är mycket att snacka om här. Vad tänker du framförallt på när du tänker tillbaka på matchen?
Det var ju en första halvtimme där Boys var överlägset, tycker jag. De kontrollerade matchen totalt.
Max Mölder sa på presskonferensen att första halvlek var helt okej, ganska bra. Alla andra säger att klassskillnad, åtminstone första halvtimme.
Jag begriper mig inte på hans uttalande där, Max Mölder. Jag tycker att Boys var klart bättre än HIF. Första
det
halvtimmen
sen, nog Max Mölder också.
Det är ju klart som fan att han tycker det, men ja, dock efter den här halvtimmen där jag även tycker att Boys skulle ha haft fått en straff när Edvin Dahlqvist blir fälld. Det var inga protester direkt, var jag också.
Nej, det är 23 minuter.
Ja.
Ja, det är ganska anmärkningsvärt att det inte var så många protester, för det kändes som en solklar straff. Ungefär lika solklar som när just Edvin Dahlqvist gjorde ner Erik Ring,
ja,
runt 80 minuten.
Där ska ju HF ha en straff när det står 1-0 till Boys, det var innan HFs kvittering. Så 1-1 där just de straffmissarna. Sista kvarten av första halvlek jämnar det väl ut sig lite. HF får ändå lite bättre struktur på det. Boys har inte exakt samma frenesi där som i första halvtimmen. Andra halvlek, när HF gör sina byten och påbörjar forceringen, så kommer ju Boys lite längre ner, har det tufft att stå emot, släpper också in det där målet, och sen tycker jag ju att det är HF som mest går för segern. Sen blir det den här kontringen där det hamnar i den här diskuterade domslutet där Fredrik Ehler ger en tryckare till Bernardo Villar. Mycket möjligt, jag är ingen domarexpert, så det är bättre att andra människor uttalar sig i den frågan, men det är mycket möjligt att det ska vara en frispark där, och att Boys inte ska få den där straffen i efterföljande situation. Men ja, man lyckas ju på något sätt ändå vinna matchen, och det tycker jag är rättvist sett över 90 minuter. Men det var ju inte utan att HF faktiskt också, att det hade kunnat gå på andra hållet. För det blev lite darrigt på slutet.
Den där situationen som du pratar om. Jag kände ju där och då, även när jag såg första reprisen, och så, nej, men det är inte frispark. Sen när man har pratat med mer kompetent folk, så att säga, som har mer koll på grejerna, så kanske det skulle varit frispark ändå. Men jag är inte jättesugen på att stå här och bara älta domslut, utan och de här straffmissarna, ja, det var kanske inte den mest klockrena insatsen, men någonstans landade väl i, om vi nu ska tänka på liksom det prestationsmässiga från lagen då, att det är inte så att det är oförtjänt att BoIS åker hem med 3 poäng. Även om, som du säger, HIF hade en kraftfull forceringsfas som de dessutom inledde ganska tidigt. Men det BoIS visade upp bitvis, ja, det var ju på en annan nivå än vad HIF ligger på.
Eller? Ja, och alltså framförallt så är det ju en liksom, skillnad i struktur mellan lagen.
Alltså, det finns en tydlighet, det finns spelfilosofiska ramar i BoIS som man inte hittar lika tydligt i HIF.
Det var exakt samma sak egentligen i vårens derby. Alltså, tittar man på de här trupperna, alltså spelare för spelare, det är ju en väldigt förenklad bild, uppenbarligen, eftersom resultatet blev som det blev. Men att då är HIF namnkunnig superettan-trupp, ska ju liksom kunna få ut mer av det materialet man har. Men det saknas en struktur i det laget. BoIS, som jag tycker, backlinjen kommer vi återkomma till, men överlag, kanske framförallt offensivt, så tycker jag ju BoIS är försvagat jämfört med i våras, i och med tappen med Jebara och Videll. Men man har en struktur att hålla sig till. Man har ett inpräntat spelsystem. Man vet, alla spelare vet vad de ska göra. De har tydliga roller. Det finns någonting att luta sig mot på ett annat sätt än vad det är i HIF. Och den här strukturen, ja, men det är det som jag tycker har liksom fällt avgörandet i de här 2 derbyna. Det är inte att BoIS kanske individuellt sett har skickligare spelare än vad HIF har, utan att det finns ett system och en tanke i BoIS som saknas i HIF. Det är där de båda klubbarna skiljer sig åt.
Max Mölder, tränaren, var uppenbarligen nöjd med de 11 startmännen som han valde. För första bytet kom först i 89:e minuten. Kofi Asare, som kanske var närmast en startplats, tänker man utifrån sett, med tanke på hur mycket speltid han har fått tidigare. Han kom in då i 89:e. Den kom Max Nilsson in i 97:e och Gustav Boselius i 98:e. Vincent Sundberg, Rasmus Wendt, Emil Lindman och så reservmålvakt Hampus Pauli blev kvar på bänken. Det här startgänget, de här 11 spelarna som BoIS ställde upp med, om vi bara ska gå igenom det de stod för den här kvällen, det var många väldigt bra insatser som höll, ja, men högsta superettan nivå. Jag kastar ut mitt första namn, Samuel Kotto. Jag undrar, nu har jag inte sett om matchen, så jag kan ha fel. Så jag formulerade som en fråga. Satte han en enda fot fel? Jag vet inte. Jag kan inte. Alltså jag tyckte han var jättebra.
Fråga mig som inte heller har sett om matchen och också kan ha fel. Men nej, jag kommer inte på det heller. Alltså, han var klockren. Jag berömde honom efter när jag var och kollade cupmatchen mot Trollhättan. Och nu var det ju flera nivåer upp i intensitet och betydelse och allt vad det innebär. Och han var klockren, en riktig klippa i försvaret. Som, han är rejäl i kroppen. Det är en ledartyp. Jag tycker det är oerhört intressant mittback som BoIS har fått in här på lån från MFF.
Ja, opolerad har det sagts. Det visade han i ettan i Olympic. Men han visar också väldigt höga höjder där. Och jag vet att det snackades i BoIS-organisationen i vintras, då såg ju organisationen lite annorlunda ut, att amen, om Samuel Kotto blir klar för någon superettanklubb, då kan han bli seriens bästa mittback. Och nu så blev det ju klart i sommar, så man ser ju de egenskaperna som är liksom spetsegenskaper på den här nivån. Där det, trots att Filip Anderssons 1,5 hans senaste 1,5 år har kanske varit hans absolut bästa karriär, tycker jag, så känns det ändå som en uppgradering, trots att lagkaptenen och liksom fanbäraren och formstarke Filip Andersson saknas, så märktes det inte mot HIF i alla fall.
Jag håller med, där har man ju liksom åtminstone sett i den här korta tiden när han varit här lyckats pricka in en bra förstärkning. Jag tycker även en sån som Melko Jonsson spelar ju defensiv mittfältare i våras, nu tillbaka i backlinjen då, den här.
Vilken pondus.
Trebacklinjen, riktigt bra.
Oh, vad han älskade derbyhettan. Oj, oj, oj. Alltså många, många plus till honom också.
Ja, han gjorde det väldigt bra. Sen vill jag plussa David Edvardsson också återigen som jag hade en väldigt tuff vår där han, ja men vi tänkte ju att han
skulle riva kontraktet
ja,
i princip.
Att det här är inte hållbart. Liksom.
Nej men med tanke på hans status, alltså spelade allsvenskan i Värnamo i höstas, var med i U21-landslaget så sent som i höstas, tillhör Malmö FF. Han väljer någonstans att ta ett steg ner till Superettan och blir kraftigt åsidosatt. Då tänker man att det är klart att han river det. Men han har ju tagit sig upp för den här branta kullen på ett imponerande sätt. Och nu ser man ju varför han för mindre än ett år sedan blev kallad till U21-landslaget och att han faktiskt har ett kontrakt med Malmö FF. Man ser kvaliteter. Lite det som vi trodde. Alltså likheter med Filip Ottosson och så vidare. Nu visar han det.
Ja, jag är ju inte förvånad för det var ju det här vi...
Det var detta vi förväntade.
Det var det vi såg framför oss inför säsongen. Men sen så blev man ju liksom tveksam. Vad fan är det som händer liksom i
våras? Ja, framförallt finns tålamodet och allt det där.
Men han har ju verkligen steppat upp den senaste tiden och blivit riktigt bra på mittfältet och hållit ihop det bra. Nu dessutom är Adam Egnell som också gjorde en bra match.
Som också ju har, alltså det pratar han ju också med vår kollega Mattias Hjelm efter matchen om sin väldigt tuffa säsong, förvånansvärt tuffa säsong fram till typ nu då. Finns en väldig symbolik i att det är just han som kliver fram där. Och är också ett av de första, om inte det första spelarköpen som Boys gjorde här nu sen Billy Magnusson och Max Mölder kom tillbaka till klubben inför säsongen 2019. Vad köpte de honom från Grejs? 200 000 typ, så ingen stor summa. Men det var ändå en investering i Boys mot mätt. Och gjorde väl en, ska vi säga, 3+ säsong förra året sammantaget. Det fanns lite höga toppar. Det fanns, jag vet inte om jag ska säga dalar, för det i år har ju varit en dal, men 3+ då.
Ja,
det ska det... vara en bra superettan mittfältare, men han har ju inte varit ordinarie heller och haft sina motgångar i år. Så att de två går fram mot profilerade, meriterade HIF och ja, men någonstans äger mittfältet bitvis imponerande.
Mm. Jag vill nämna Robin Sabic också som var tillbaka från axelskadan. Gjorde jättebra första halvtimmen. Flöt runt nästan i någon form av fri roll där han verkligen fick utnyttja sina bästa egenskaper. Slet mycket i defensiven också. Sen tycker jag han mattades av lite under matchens gång. I andra halvlek så var det ett antal tillfällen där han beslutsfattandet brast lite. Han blev lite väl skottglad och hade rätt många avslut som gick högt över. Det känns som han försvann lite mer och mer ur matchen ju längre den gick. Men en stark start. Sen så brast lite i tanken emellanåt efter det.
Ousmane Diawara kan vi också prata om. Det blev något fel igår. Han fick en 2 i betygen. Ni vet vad jag tycker om betyg och så. Jag får inte gå in på det. Men en 3 fick han tills vi ändrade det till slut. Det blev fel där. Jag vet inte, vissa ute i stugorna tycker kanske till och med att han var en 4. Han var stundtals väldigt bra och sysselsatte HF-försvaret rejält. Det är klubbar som tittar på Ousmane Diawara. Det har han bekräftat för oss tidigare också. Allsvenska sådana. Hur länge stannar han i Boys? Tror du?
Nu stänger ju transferfönstret under torsdagen. Jag tror inte att han hinner lämna innan dess. Men gör han en stark höst? Han kanske behövt göra några mål till här, komma upp i tvåsiffrigt i alla fall för liksom...
Mycket som talar för att han kommer.
Ja, det är ju troligt alltså så.
Han men, har 6+3, alltså 6 mål, 3 assister nu i Superettan då. Så ja, han har gjort mål i cupen också. På 19 matcher förra året gjorde han 8 mål och 4 assister.
Mm. Mm. Skulle behöva förbättra det facitet från förra säsongen. Men sen till vintern kan han ju säkert vara aktuell för ja, men allsvenska lag på nedre halvan.
Jag tror att väldigt, 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 väldigt mycket talar för att han lämnar i vinter. Boys kommer väl fortsätta vilja få in lite cash för ja, övergångspengar helt enkelt. Och då är väl Osman Diawara en sån som kanske står först i den potentiella kön, tänker jag.
Vi ska komma ihåg att han inte är purung i ett transfersammanhang heller, utan ja, det börjar nu närma sig att det får vara dags att ta det där klivet i så fall.
Men du, Boys har 27 poäng efter 20 matcher.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Sjua i tabellen. Har fler poäng nu än vad de hade vid motsvarande läge förra året. Då blev de sexa. 44 pinnar. Det blev 44 pinnar och sjätte plats 2021 också. Var landar de i år? För det, alltså, det är inte länge sedan vi var kritiska och undrade vad det här skulle bära. Och sen, ja, jag skrev ju, det var väl en kritisk touch på den krönikan inför Brage. Svar på tal efter det. 3-0 mot just Brage, 4-0 mot Trollhättan i kuppen och så detta nu. Nu är de heta igen. Det svänger snabbt här.
Det gör ju det, och det är väl också en liksom signal om att man inte ska sväva iväg. Jag tror inte kanske att spelarna och tränarna gör det. Jag tror de är ganska liksom fokuserade här och nu. Många supportrar, de får ju såklart lov och hoppas och så. Det är deras uppgift, men jag tror ändå man ska liksom ta det lite easy här och inte blicka för långt bort, utan alltså uppåt högre i tabellen än de placeringarna man har kommit de två senaste säsongerna tror jag blir tufft. Ja, det är klart det är femte plats liksom, men,
ja, jag har ju drivit tesen de senaste veckorna att bottenstriden börjar hos tabellfemman, så att exakt. Så sett kan det ju bli med en poäng från tabellfemman, eller en poäng bakom tabellfemman Gävle just nu, så att,
ja, och det är ju så att man har ju liksom blandat och gett väldigt mycket under säsongen. Jag kollar ju på det där när jag skrev krönikan att man har ju, det är både bra och dåligt, men att man har ju verkligen varken vunnit eller förlorat fler än två matcher i rad under säsongen. Utan den här kurvan går ju liksom verkligen upp och ner hela tiden. Och det har ju varit ett problem får man säga. Alltså det är ju en faktor till att man inte är högre upp i tabellen, att man har haft de här dipparna, att man inte har konsekvent under en längre period radat upp segrar. Jag tror att man behöver nog liksom hitta en större jämnhet. För det är inte konstigt att det har varit ojämnt med tanke på att truppen är väldigt ung och att det har hänt mycket under säsongens gång. Så det är fullt naturligt. Men för att ja, man ska nog ha lite is i magen här och inte sväva iväg för mycket efter de här matcherna. För vi har sett det under säsongen att Boys har kommit in i en bra period och sen så har det följts av en lite sämre igen. Och det, ja, förutom de här fyra översta lagen i toppen så är det ju väldigt jämnt, allt jämnt i tabellen. Och det kan svänga snabbt. Så ja, lite coola ner sig kanske lite.
En little chill pill.
Exakt.
Jag är ingen större supporter av spekulativa omgångstips och så, men om vi ändå bara drar upp två olika scenarion då, som ju också stärker det resonemanget som du har här, hur märklig den här tabellen är. Guys på lördag, seger där, då är Boys 6 poäng bakom Guys som just nu är på en allsvensk kvalplats. 6 poäng är inte jättemycket i det sammanhanget. Samtidigt, förlust där, då, och så kanske att säga att Örebro vinner sin match. Örebro som just nu är på negativ kvalplats, på 13:e platsen. Då har Örebro 25 poäng och Boys 27. Bara 2 poäng för Örebro som antagligen då inte är kvar på den negativa kvalplatsen. Men ni förstår poängen. Det är ju en jättemärklig tabell. Och med tanke på vilka mönster vi har sett, som du pratar om, under hela säsongen, under 20 omgångar, två tredjedelar är liksom spelade, så talar ju mycket för att det borde väl fortsätta guppa lite, det borde väl fortsätta gå lite upp och ner för det här laget, vilket då gör att man kanske snarare ska prata om en ny sjätteplats istället för att prata om en 13:e och 14:e plats eller en tredje plats typ. Eller?
Ja, jag tycker ju absolut att man ska ha ambitioner liksom med hösten.
Ja, absolut. Ja.
Man ska ju inte liksom... men alltså, det, som
går
sagt,
ut och säger att man siktar på en sjätteplats. Det hade varit fräscht.
Ja. Nej, men jag,
det, nej, det är ju det inte är så jag menar.
Nej, men det är lite det jag menar. Att det skulle kunna vara en ambition.
Ja.
Att alltså, upprepa det man har gjort de andra åren. Ja. För 3-4, då tror jag man tar sig lite... Om man liksom går ut... Det tror jag absolut inte kommer att hända.
Nej,
kommer att
uttrycka sig på det viset. Inte. Absolut. Men prestation.
Ja, givetvis. Det, så väl känner vi folket där nere. Men,
och det är väl helt... Alltså,
ja, det här,
klubben och laget är inte redo för något sånt. Nej. Och jag menar, det känns lite för kappvändaraktigt också om vi... ena veckan pratar om risken för bottenstrid och sen pratar om allsvensk kvalplats.
Nej, men det
öppnar ju upp för diskussionen när tabellen är så crazy som den är.
Ja.
Men alltså, en sjunde plats här, alltså i det skiktet de är i nu, det är svårt att hitta skikt i den här jämna tabellen, men du förstår vad jag menar. Det är väl där laget ska vara egentligen. Det vore väl naturligt att summera Boys på platsen där de ligger nu kanske. Alltså,
Nej, men att sikta högre än femte platsen vore ju att ta vatten över huvudet. Och sen, men alltså så här, alltså om vi då kan väl sätta, för de kommer inte själva göra det, kan vi sätta en lite så offensivare med oss. Ja, men så här, att sikta in sig på femte platsen, då är man ändå bättre än vad man har varit de två andra säsongerna.
Det skulle de ju i och för sig kunna gå ut och säga.
Ja, det är ju klart. Det är ju typ det de har sagt hela tiden. Ja. Men alltså, en femteplats hade ju varit en framgång. Det jag vill komma till här är att det är inte jättestor betydelse om man blir femma eller sju eller åtta. Men
det handlar mycket om bygget inför nästa år, för det är kanske då vi ska kräva mer.
Ja, men det som är intressant är ju att var den här säsongen tar vägen sett till allt som hänt.
Ja, exakt.
Det är ju det som gör det intressant var de slutar i tabellen. Skulle de bli lika bra eller bättre än de två tidigare säsongerna med den här ändå turbulenta sommaren som det har varit, där man har liksom varit nära en kris och liksom fått stuva om i organisationen, sålt nyckelspelare, ett omfattande transferfönster. Då är det ju ett styrkebesked av klubben att man ändå liksom står stadigt och landar minst lika bra som de andra säsongerna som har varit lite mer lugn och ro så sett.
Verkligen.
Sen så tycker jag ändå att nu bör det här nedflyttningshotet ändå ha försvunnit ganska mycket. Det försvinner ju inte förrän det är borta helt i teorin givetvis, men
det finns många dåliga lag där också i den här serien.
Jag har ju svårt att se nu, alltså, jag hade inte lika svårt att se det för bara några veckor sedan, men varje match har ju en sån betydelse att ett resultat hit eller dit får ju stor påverkan för vad man tror om ett lag. Liksom. Och att så den här värsta hotet tror jag är över nu. Sen kan det som sagt svänga snabbt. Men jag tror inte det ska behöva hända. För nu känns det ändå som man har hittat en väg här som funkar.
Ja, och framförallt ja, vi kan hålla på och räkna resultat hit och dit och så kommer det gå i nästa omgång och jada jada. Men som du var inne på också när du recenserade matchen, det är ju ett lag med en struktur, med spelmässiga ramar. Det finns en del hög potential rent individuellt också. Så att det här laget skulle åka ur och liksom klappa ihop helt. Ja, jag är ju bara tänkt att det borde finnas fyra sämre lag som har betydligt större problem. Så tänker jag.
Ja, jag tänker också det. Sen har det ju varit några matcher som har varit, alltså enskilda matcher som har varit lite oroväckande när man har fallit ihop,
absolut,
mot Utsikten.
Det kan Östersund absolut hända igen, och det är någonstans det här laget har ju visat de tendenserna. Det är ett ungt lag och truppen är inte lika bra som i våras, och det är kanske på pappret den svagaste truppen sen Boys gick upp i Superettan, sett till att de har haft spelare som på sin position har varit bland de bästa i serien. Alltså Andreas Morbäck, bland de bästa mittbackarna 2021. Somal Madjed, bland de bästa inomhittfältarna 2021. Filip Ottosson, bland de bästa inomhittfältarna 2022. I våras Camille Jebara på sin position, Melko Videll och så vidare. Alltså det finns några sådana exempel. Där är vi inte riktigt än idag. Samuel Kotto kanske är en sån. En av höstens bästa mittbackar. Den kapaciteten finns. Men vi har inte riktigt sett allt för att kunna dra den slutsatsen. Det är för tidigt helt enkelt.
Jag håller med. Men som sagt, du var inne på det med liksom framtidsbygget eller bygget inför nästa säsong. Att där får man ju väldigt intressanta svar nu här under hösten. Vilka spelare som tar kliv och så. Sen ska man komma ihåg då att Kotto och Edvardsson bara är på lån till exempel. Som ju har bärande roller i laget just nu. Där har man ju, ja, man får ju tillbaka mittbackar från skador, men
Hedenqvist och Andersson.
Exakt, så, men där hamnar man ju i ett intressant läge i vinter där man kommer behöva agera på viktiga positioner i laget.
Om vi kollar utgående kontrakt, Svante Hildeman har det, Johan Rapp har det och Filip Andersson, nämnde Filip Andersson som vi väl tror kommer förlänga, har också det. Alec Brandt Erlandsson Unai Vega också nu, nyförvärvet senast i Las Palmas, skrivit på ett korttidssamtal. Det finns ju då en färdig lösning som Boys kommunicerade där kontraktet kan förlängas med ett år. Så ett optionsår där helt enkelt. Det är dem. Och sen så är det då Samuel Kotto och David Edvardsson som inlånade från Malmö FF. Så att det finns en hel del kontrakterade spelare inför nästa år. Vi kommer ju gå in ännu mer djupt vad gäller kontraktsläget i Boys i något annat avsnitt. Ska vi hålla där för nu?
Och inte sväva iväg för mycket.
Ja, och försöka få ner pulsen då efter en väldigt händelserik tisdagskväll. Det var ju tyvärr händelserikt och väldigt tråkiga scener utanför arenan också. Med tanke på att du och jag inte sitter på särskilt mycket information om det, så kommer vi inte spekulera eller ha åsikter kring det, för vi vet helt enkelt för lite. Men det finns en text på hd.se som många har efterfrågat med rubriken "Polisen anmäler sig själv efter anklagelser om våld". Läs den. Med de orden ska vi då säger vi väl tack och hej. Och vad tycker du, Sebbe?
Ja, men det tycker jag. Vi siktar väl på vårt ordinarie upplägg här även fortsättningsvis under hösten med ett avsnitt varannan vecka som ju är grunden. Sen kanske det blir något extra avsnitt eller så, men det är ju planen. Så nästa vecka lär vi väl inte ha ett avsnitt, utan
nej,
och
jag är
veckor.
Faktiskt ovanligt nog, sällsynt nog, ledig typ hela nästa vecka också. Så att det kan vi väl slå fast direkt att det blir inget poddavsnitt nästa vecka. Vi kan också puffa lite för en liten satsning som vi både gör under torsdagen. Det är deadline day, transferfönstrets sista dag. Det kan hända grejer i BoIS. Det kan hända grejer i rivalen HIF. Det kan hända grejer på alla håll och kanter. Kanske till och med i division 6, division 5, division 4 och så vidare. Vi kommer ha en live-rapportering, du och jag, Seve, med start 12.00 under torsdagen. Och så kör vi fram ja, men mot midnatt och över midnatt också. Och rapporterar om transferhändelser helt enkelt i vår nordvästskånska fotbollssfär. Så allt från BoIS ner till Össjö i division 6. Så har ni tips, åsikter, kritik, beröm, vad det än är, bara hör av er. Ni har väl våra mejladresser, våra namn och så @hd.se, och det finns en artikel uppe på hd.se där ni hittar info om det här upplägget. Som sagt, live-rapporteringen drar igång 12.00 under torsdagen. Därmed säger vi tack och hej!
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.